Ja, men jag tycker det känns som att det passar väldigt bra in i Magnus Olssons hela stil, som också är lite anledningen till att jag tycker om honom, fastän han ibland säger helt vansinniga saker och visar liksom sitt rätta jag. Att han har något lite så här fryntligt och optimistiskt över sig.
Mm. Ja, han vill ju vrida och vända på saker.
Vad kul om vi använder det här för att jag bara tryckte på rec-knappen mitt in i ett långt resonemang.
Ja. Tycker inte ni också att Magnus Olsson har en utstrålning som många andra sverigedemokrater saknar?
Mm. Jag blir alltid glad när jag ser honom.
Att han, ja, men precis. Att han har något lite så här glatt, glammigt över sig.
Sitter där på knäna och städar en toalett.
Ja, men det gjorde jag också idag och det gjorde Karin också.
Jag har tagit tag i sossarnas skit sedan 2010, säger han, medan han skrubbar en toalett på sina bara knän.
Jaha, jag trodde verkligen det bara var en bild, men här är en video.
Han säger också massa saker. Men det är lite, det är ju en rolig, det här är ju en spaning som har levererats många gånger i den här podden. Hundratals gånger potentiellt. Att det är roligt med oppositionens självbild. Mm. Alltså ärligt talat har ju Magnus Olsson inte tagit tag i någon skit. Eftersom att han aldrig fått bestämma någonting.
Nej, exakt. Det väldigt, handlar liksom inte. Alltså,
man kan hata sossarna mycket som helst, men man kan inte hävda att man har städat upp. För att det är ju att sossarna har fått stöka till. Ja, och sen fortsätta stöka till.
Han har inte haft mycket utrymme att göra det, nej.
Nej, du har inga möjligheter att städa upp. Om du är i opposition.
Ja, man kan säga till på skarpen.
Jag kan ställa så kallade enkla frågor. Okej, okay. Ja, absolut. Det är inte vad Karin gjorde på toa idag. Men, om vi ser så.
Ställ en enkel fråga.
en enkel fråga.
Nu får du verkligen klippa det här bra. Alltså. Så att det inte blir taget är ingenting. Vad handlar om vad jag gjorde på toa?
Det är sant.
Ska vi börja på en gång?
Vi ska hämta lite kaffe först.
Åh, vi kan jättegärna hämta lite kaffe. Ska jag gå och hämta lite kaffe?
Jag gör det. Hämta hela kannan. Oj, mjölk. Har vi fortfarande det?
Vi har. Det kanske vi behöver prata om. Att det är vecka 12. Det är alltså vecka 12 nu. Fortfarande. Jag vet inte när det släpps. Men det är vecka 12. Vilket betyder att Måns nu kommer med en kaffekanna. Och så kommer han med tysk mjölk.
Det är också roligt. Det här hushållet är också en stor konsument av fil.
Ja.
Och den här veckan istället för fil har vi ätit labne.
Ja.
Som alltså är
ost.
14% är typ yoghurtost.
Ja,
man har käkat i en skål med typ lite honung på.
Det är supergott.
Det är jättegott.
Det är jättegott.
Alltså, framför fler bojkotter för att lära sig mer om köken.
Ja. Aha, hur har er vecka 12 matbojkott varit?
Jag har ju gjort som alla andra på Östra Sorgenfri. Jag har ju gått till Mido Quality.
De kan ändå tänka mig ha fil.
Ja.
Alltså vi hade verkligen kunnat köpa fil om vi hade velat
det. Det går ju att gå till någonstans. Ja. Det går ju också att köpa yoghurt. Det var ju mer bara att jag tyckte att det var en rolig grej.
Ja. Jag kollade inte om jag ska vara efter fila. Jag har nog inte gjort det sen jag bodde uppe i Umeå.
Men så David, du har gått på en stadig diet av baguette med köttbullar i veckan.
Exakt.
Och cigaretter.
Och vegetariska alternativ.
Ja, exakt.
Men det var roligt hur utplockade hyllorna var. Om någonting så kommer Mido Quality, de kommer jag expandera.
Mm, de kommer starta en sån franchise och sen kommer det vara skita sig igen.
För att de missade att det var bojkotten som gjorde att de sålde så jävla mycket i en vecka. Jag hade en väldigt bra vecka tills jag blev sjuk. Men dagen innan jag blev sjuk, det vill säga i måndag, så upptäckte jag att det går en buss direkt från min dörr till Luke Foods dörr.
Mm.
Så att min bojkottvecka, exakt. Min bojkottvecka var ju alldeles utomordentlig.
Mm. Mm. Busenkel.
Alltså säger det någonting osmickrande om ens liksom klassprofil när man bor i Malmö och absolut inte kan lokalbussarna? Alltså säger det, du är för mycket södra innerstan?
Jag har ändå tänkt på mycket där. Jag älskar att åka buss. Jag åker buss nästan varje dag. Och just att det är, vad heter det, den samhälleliga varelsens sätt att transportera sig.
Det absolut. Ja. Men jag har ju aldrig något behov av det.
Jag skulle ju aldrig säga till någon att den är antisocial för att den går och cyklar överallt. Men jag låter folk få säga det själva.
Jag säger det om mig själv. Och att jag var lite glad när jag upptäckte sexan.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Dirty old town.
ett nytt avsnitt av Välkommen till Malmö. Där förutom mig själv så deltar även Karin.
Hallå ja.
Och David.
Hallå.
Och Kalle.
Hej.
Det är superfint väder, men det är förrädiskt för det blåser något så in i helvete. Jag har suttit på en uteplats och är minusgradig på insidan. Vi som är Malmös enda riktiga hockeypodd kan också rapportera att trots att Malmö Redhawks gjorde 1-0 i första perioden mot Brynäs på en straff i kvartsfinalen. Ja. De lyckades ju heroiskt slå ut Rögle med två matcher mot noll.
Du känner så.
I åttondelsfinalen. Ja. Så har Brynäs vänt. Mm. Så att det kommer skita sig. Mm. Nej, men idag så ska vi ska vända oss utåt.
Ja, vi ska vända oss mot Bjuv. Hur ser er relation till Bjuv ut?
Jag gick länge med en vanföreställning om att det fanns ett pris, alltså en Mandela-effekt-föreställning. Exakt, att det fanns ett pris som hette Årets Bjufsing.
Ja, det här är din bästa Mandela-effekt.
Och att jag var helt övertygad om att jag hade sett, att jag hade läst den här och vem som vann det. Men jag tror inte att priset finns på riktigt.
Men det kan vara att du blandar ihop det med det fanns ju ett riktigt pris som hette Årets Ärta eller något sånt.
Och så var det så kan det vara.
Men nej, var det inte Fröken Findus? Ja,
Fröken Findus.
Nej. Så, men det hette typ Fröken Ärtan. Eller är det Findus ens?
Det var Findus.
Ja, precis. Jo, men jag tror också att jag blandade ihop det med Årets Göing. Eller något sånt där. Alltså, som man kan få om man bor i Hässleholm.
Mm. Man måste också prestera någonting.
Nej, bara om man bor där.
Och den där i Norrland någonstans.
Vildmannen.
Ja. Årets vildman, Storuman.
Precis.
Vilket också är konstigt för att Storuman kommun har de två priserna, Årets vildman och Årets kommunbo. Som alltså inte är samma.
Nej, men det hör vildmannen bor ju inte inne i stan.
Man fattar liksom inte, vad fan behöver jag göra för att bli vildman?
Du ska göra samma sak fast utan tröja.
Ja, exakt. Men när vi ska till Bjuv. Vi kommer landa i Malmö igen. Bjuv har haft stor skandal. Och det är en typ av skandal som vi älskar att prata om. Det är sverigedemokratiska styren som faller isär efter under mandatperioden 2022-2026.
Vad tror ni man får för odds på en sån?
I början så jag hade ändå lite på känn där efter valet 2022. Många av de här styrena kommer skita sig. Men jag hade inte på känn att i stort sett alla. För nu är det typ alla har skitit sig.
Det känns som att vi måste följa upp det här i något snart kommande avsnitt och kolla på alla Skånekommuner.
Kolla på den nya kartan liksom.
Ja, exakt. För jag tror inte att du har helt fel.
Nej, jag tror att det är långt mer än hälften av alla de här kommunerna tror jag att styret har fallit i Sverige. Och den här krisen, var den kommer ur exakt, det vet vi inte riktigt. Men allting verkar kretsa kring en person som heter Kristina Magnusson. Som alltså är kommundirektör i Bjuv.
Högsta tjänsteperson,
direkt underställd kommunstyrelsens ordförande som är sverigedemokrat. Och heter Harry, tror jag. Kommer inte ihåg hans efternamn. Jag kommer från mig nu och kallar honom SD Harry. För att vi ska kunna ha koll på det här. Bara för att vi ska kunna börja någonstans. Om vi går igenom Kristina Magnussons karriär de senaste 5 åren. Och det här har jag dubbelkollat, trippelkollat. För att jag tror inte på den här tidslinjen som jag skapat. Det känns för otrovärdig. Året är 2020. Kristina får posten som kommundirektör i Ängelholms kommun. Som är en närliggande kommun till Bjuv. 6 maj 2024, alltså för lite mer än ett halvår sedan, så sägs hon upp. På grund av citat, bristande ledarskap. Och nu det blir twists and turns. 16 dagar senare så går Bjuvs kommun ut med ett uttalande och intervju med henne. Där de säger att hon är anställd som kommundirektör i Bjuv. Och det är en jävligt snabb rekryteringsprocess till högsta tjänsteman i en kommun. Inklusive då alltså att de har lyckats stämpla av så. När har du tid att göra den här intervjun med bild? Så troligen har det gått ännu snabbare. Hon säger då i den intervjun, jag ser fram emot att vara en del i Bjuvs kommuns utvecklingsresa. Det finns en tydlig politisk målbild, ett tydligt uppdrag och ett mod att förändra. Och sen 1 juli, alltså 1,5 månad efter att hon anställs i Bjuv, så framkommer i media att hon har blivit polisanmäld för ofredande av en chef på Ängelholms kommun. För något som hände 3 månader innan, tror jag.
Bristande ledarskap.
Så tidslinjen blev nu ännu mer komplex. Alltså 1 juli så framkommer att hon har blivit anmäld för något som jag fattat hände 3 månader tidigare.
Första april.
Första april, typ.
Ett skämt som hon inte borde dragit.
Ja. Men så det verkar som, så någon gång i april så sker det ett bråk av någon slag på kommunen i Ängelholm. En månad senare sägs hon upp. En vecka senare så anställs hon. Sen nu, 20 december 2024, för alltså 2 månader sedan, då börjar styret i Bjuv falla isär på grund av att delar av Sverigedemokraterna och hela Moderaterna vill bli av med henne. De vill ge henne sparken. Är det någon som är den enda, förutom jag, som har försökt förstå allt det här? Skulle du säga att jag har uppfattat det här korrekt? Just den här biten?
Just den där biten förstår jag på samma sätt, ja.
Mm. För det som händer 20 december är alltså att en sverigedemokrat säger till kommunstyrelsens ordförande, SD-Pia, säger till SD-Harry, du borde ta en timeout. På grund av personliga skäl. Så det verkar också ha hänt någonting i SD Harrys liv som vi absolut inte får veta. Och det är fine by me. Men det blir konstig läsning. Så det har hänt något i SD Harrys liv. SDP säger till honom, du borde ta en timeout. SD Harry gör det. Men sen förstår han, enligt sig själv, att de gjorde det här bara för att få bort Kristina.
Det tätnar, känner man direkt.
Och överallt i det här så känner man, det saknas vital information för att jag ska kunna förstå vad det här faktiskt handlar om. Men styret har på riktigt fallit isär. Men vad, det lilla vi vet om konflikten. Måns, kan du gå igenom det? För du gjorde det väldigt bra innan.
Nej, men alltså jag har också väldigt svårt att greppa vad det handlar om. Den här artikeln som kommer från Helsingborgs Dagblad, där får man intrycket att konflikten med Kristina Magnusson bygger på att Kristina Magnusson är en paragrafryttare.
Ja.
Medans det här jättemärkliga styret som de beskriver som fyrklövern, fast det är två partier,
ja.
Men det är två personer från respektive parti, det är också jättemärkligt.
Jävla bra, alltså.
De gillar att ta saker lite mer som ett bastugäng,
ja.
Alltså att de så här, de pratar om att de har haft ett jättebra samarbete med den tidigare kommundirektören, där de lite så här, de har som varit kompisar bara.
Mm. Men att alla är med. Liksom.
Något måste gå från kommunledningen till kommunstyrelsen. Då gör man det genom att någon i kommunledningen ringer till han, vad han nu hette, Alexandersson eller något. Och i det har också ingått att så här, vi ska öppna ett nytt äldreboende. Vilka tapeter ska vi ha? Alltså, att det har varit nere på den nivån. Liksom.
Ja.
Medans Kristina Magnusson har tyckt att nej, men så ska det inte vara. Det finns en beslutsgång som vi ska följa och den finns inskriven i kommunallagen.
Ja.
Det blir jättesvårt att hålla skillnad på vem som sitter på vilken stol och i vilken ordning man ska göra saker och ting om ni bara ringer mig helt random,
ja.
Och säger det ska vara röda tapeter.
Ja, ja.
Nu rekonstruerar jag.
Det låter också lite som att du tar Kristinas parti.
Alltså,
jag har också instinktivt känt att om jag hade förstått den här konflikten på riktigt så hade jag eventuellt stått på Kristinas sida.
Nej, men alltså, som att försöka förstå den här känns som att komma in i utkanten av ett kompisgäng och försöka förstå vad de bråkar om, ja. Med en person som inte sitter vid bordet.
Ja.
Alltså, att man, eftersom man kommer utifrån så ser man på något sätt objektivt på det.
Ja.
Men samtidigt så hör man det ju ur de här personernas perspektiv. Så att,
ja.
Jag känner nog att de är nog rimligt frustrerade över att det kommer in en person som vill följa regler. Och att de kanske inte hade den bästa kommunikationen sinsemellan.
Fast är det inte så enkelt som att dealen var, när Moderaterna gick med på med i styret, var vi ska få tycka till om allt. Ni kan få kommunstyrelsens ordförande, men vi ska ha rätt att få tycka till och snacka om allt. Liksom.
Det kan nog, så kan det nog vara.
Alltså, om det var dealen så är det väl inte så konstigt att styret faller isär när den dealen försvinner.
Nej, precis. Men faktiskt också alltså, det här att de är en fyrklöver som bara är två partier.
Ja.
Det tänker jag också spelar roll, för att det är ju ändå en sverigedemokrat som har kuppat ut en annan sverigedemokrat.
Ja.
Och den sverigedemokraten som är utkuppad är ju den enda som Kristina Magnusson vill ha kontakt med.
SD Harry.
Exakt.
Mm. Ja.
Så att det känns ju också som att det inte bara är mellan de här partierna, utan det är också internt,
ja.
Inom partierna.
Mm. Ja.
Så att det är det här superkonstiga styrelsesättet som de har skaffat,
ja.
Sig.
Ja.
Det känner jag inte att jag har stött på någon annanstans när jag har läst om en klurig SD-kommun. För då brukar det ju mer vara liksom direkt. Mellan SD och de andra.
Ja, exakt.
Den enda jag känner jag inte vill vara här, det är ju Kristina. Det är alltså att ha den positionen och bli liksom, få ett samtal.
Om tapeter.
Om tapeter. Det låter helt piss. Men det finns faktiskt en sidohistoria i allt detta.
Kör.
Det är en artikel i HD där den här SD... Mikael Harrison, han har stängt ut alla politiker i kommunhuset där tjänstemännen sitter.
Vänta, heter han Harry? Eller
ja,
har
är det här SD Harry vi pratar om nu? För att han heter egentligen Mikael
Harrison. Ja, det är bara min hjärna,
Mikael Harrison.
Min hjärna är inte helt perfekt.
Ja. Kan vi fortsätta kalla honom SD Harry?
Ja, absolut. Så då till tidningen säger SD Harry, det är för mycket spring i korridorerna. Jag tror han låter så. Och de enda som fortsatt har tillträde till det här kommunhuset är han och en till från SD och en sosse.
Mm.
Men ja, för att så det som har hänt är alltså att kommunstyrelsens ordförande, när han kom tillbaka från sin timeout, som han sen förstod enligt sig själv bara var ett försök att kuppa ut kommundirektören, då tar han bort, vad heter det, behörigheten för alla politiker utom han själv, en till sverigedemokrat och en sosse från överhuvudtaget besöka tjänstemännen.
Det är ju liksom ett vanligt förekommande i många så här små konstigt styrda kommuner. Att man har en politiker bland de styrande som är lite för bekväm med att gå och hänga med tjänstemännen. Alltså det är att de här frågorna som kanske borde föras i nämnder, kommunfullmäktige och sånt. Då blir det istället att de ska lösas med tjänstemännen.
Mm.
Det blir liksom så här en detaljstyrning som...
Ja, ja. Kommunen som företag liksom.
Ja.
Allting handlar väl i grund och botten egentligen om att Bjuv alltid har varit en sossekommun.
Ja, precis. Det hade vi kunnat säga från början, att Bjuv sticker ut lite på det sättet. Att det är en sån här skånsk småort som har varit sosse.
Mm.
Det är en av de skånska små kommunerna liksom.
Det skånska rostbältet.
Precis.
Och att det därför inte är så jävla konstigt att ingen vet hur man styr en kommun.
Nej, alltså absolut. Det tror faktiskt jag också.
Men det är någonting med Anders Olin också från Malmö. Vad fan är det?
Ja, alltså det är så här att Sverigedemokraterna i Bjuv vet ju inte hur man styr en kommun. Jag tror de inte har gjort det förut. Och det här gäller ju många...
Det här är alltså partiet som fick 31% i senaste valet.
Nej, men precis. Precis. Och det här gäller ju för Sverigedemokraterna på ganska många ställen i Sverige.
Ja. Man får ändå ge väljarna att de är villiga att riskera.
Ja, ja, verkligen.
Ja, go get your attitude.
Nej, men och då har de inom Sverigedemokraterna, så har de ett antal personer som jobbar med att stötta sina avdelningar i kommuner där de har vuxit mycket. Och vem är det som gör det om inte Anders Olin?
Det är så
våran favorit, känd från förra avsnittet, avsnitt 75.
Ja, snyggt. Men det är så konstigt. Vad fan gör han där?
Nej,
han har aldrig styrt en kommun.
Men alltså, han har ju...
inte ens
hur
lite.
Svårt kan det vara?
Precis, precis. Han har rådgivit förut.
Ja.
Han är på något sätt inblandad i den här affären. Ja. Och vi vet inte vad han vet om någonting. Nej. Vi vet inte heller vilken sida om Sverigedemokraterna i Bjuv han...
Nej, han på SD Hall eller SD
Fia. Han hade fått någon fråga om det. Och då var han så, nej, jag drar inte det här.
Typ. Nej, precis. Och det kan man väl kanske lite förstå. Hade jag varit Anders Olin så hade jag kanske också tänkt att det är bättre att styra på armlängds avstånd.
Exakt. Ja, och apropå armlängds avstånd, hela min tagning på det här, om vi återvänder till Malmö,
det är ju
en kul historia. Många tänker kanske att det politiskt intressanta med det här är bara att Sverigedemokrater är fuck-ups. Och det är sant. Men jag tänker att man som människa som hade önskat en mer politiskt styrd kommun generellt, så är ju den här typen av grejer riktigt jävla jobbiga. Alltså det är lite, gör ju ner hela ens idé. Alltså jag är en sån person som hade önskat att min kommun var mycket mer hårt politiskt styrd.
Mm.
Alltså att tjänstemännen hade tydligare direktiv. Det här är syftet med det vi gör. Mm. Vi ska uppnå dessa och dessa saker istället för att ha massa så checkboxes på och så. Var det här socialt hållbart eller inte? Och så är det bara så. Ja. Men och det är väl lite det som är problemet i Bjuv och Klippan. Och Staffanstorp.
Att man inte har en femårsplan.
Nej, men tvärtom. Att man har en femårsplan.
Jaha.
Och att det skär sig ju jävligt hårt med svensk kommunbyråkrati.
Nej, men alltså, jag vet inte. Jag förstår vad du menar, men jag tror nog ändå att det är lite vid sidan av där. För att om man som jag inte läser Sydsvenskan HD utan läser bjuvsweek.se den enda medborgarjournalistiska sidan som handlar om bjuv, då får man ju
starta en podd.
Ja, tack. Då får man ju veta att det har varit ganska stormigt i det här styret även innan det här hände.
Ja, absolut.
För att de har valt att avskaffa den offentligt finansierade äldrevården, tror jag.
Mm.
Och det har också varit bråk om den här tjänstledigheten som SD Harry var ute på. Därför att man också avskaffade rätten till att ha betald tjänstledighet för förtroendevalda. Kort efter förra valet.
Ja, och
vilket är lite lustigt i sammanhanget.
Man ska ju också ha med sig att alla de här jävla kommunerna där styrena håller på att falla isär. Från alla dessa kommuner så flyter det miljoner på miljoner i fallskärmspengar till olika chefer som sagts upp och nyanställda som sagts upp. Alltså så.
Precis, det är också det att de har så massflykt av tjänstepersoner. Just här känner jag kanske att medborgarjournalistiken eventuellt kan lämna lite osagt, men att de har också på kort tid fått väldigt många visselblåsningar.
Ja, just det
man vet om dem är att de upphandlade juristerna har åtminstone tagit en av dem på så pass stort allvar att den ska utredas vidare. Mm. Det vill säga att det inte bara är någon som är lite orolig över någonting, utan det är något som verkar vara på riktigt.
Mm.
Jag har lite svårt att se, som en person som inte är en expert på vad man håller på med i Bjuv, att de har något jättetydligt politiskt program som de vill genomföra och gör på ett sätt. Att de har ett tydligt politiskt program och skiter i reglerna.
Nej.
Utan mer bara att de är dåliga på att följa reglerna.
Mm. Så kan det vara.
Tror jag i alla fall. Det visar ju samtidigt att har du en tjänsteperson som tror väldigt mycket på regelverket, så kommer det vara ett problem för den som vill vara kanske lite flexibel med regelverket.
Mm. Ja. Men det här med att avskaffa den offentligt finansierade äldreomsorgen låter ju ändå ganska ambitiöst. Eller hur gör man det liksom?
Jag tycker att det låter... Alltså nu kanske jag måste scrolla ner här lite i Bjuvs Week.
Ja, okej. Okay. Vi tar det med en nypa
week, salt. Week-appen.
Det är bara trist att den rimliga liksom... Eller att det rimliga är att vara så common sense tjänsteman liksom.
Ja.
Det tycker man ju inte.
Nej, precis. Alltså, man kan ju tänka sig att hade det inte varit SD Harry som styrde det här, utan det hade varit någon som gjorde något som man trodde på.
SD Jerry, nej inte SD, men
SD Jerry.
Jeremy Corbyn tänkte jag. Någon som bjuds Jeremy Corbyn. Inte SD Jeremy Corbyn, det hade varit jättejobbigt. En så karismatisk och trevlig sverigedemokrat vill jag aldrig ha. Har ni någonsin sett en sverigedemokrat göra en stor affär av att dens katt har gått bort och att den är väldigt ledsen?
Nej,
exakt.
Jag försöker minnas en Express, nu blev det jävligt associativt här, förlåt. Expressen hade någon slags typ skvallerjournalistik.
Mm.
Någonstans mandatperioden 2010-2014 som handlade om huruvida Jimmy Åkessons katt var död eller inte, för att den satt så jävla stilla i fönstret.
Nice. Bra.
Men han gjorde ju inget sånt snyft.
Nej, så att, nej, exakt.
Nej, precis. Det ryms inte i SD.
Nej. Mamma ska vara en stark man. Din katt sitter död i ett fönster.
När min katt dör, då ställer jag upp den där. Så får den stanna där.
Fan. Det är så toxisk,
korparna tagit den.
Klassisk toxisk manlighet. Alltså. Ja, ställa verkligen upp sin katt i fönster.
Precis, det börjar lukta, men vad fan, det kan man leva med. Det går över.
Fy fan, säger jag. Jag skulle aldrig.
Nej, inte jag heller faktiskt. Man har ju känslor.
Ja. Nej, men jag har inget mer om Bjuv. Eller har jag det? Vänta, nej, det har jag inte. Men det är ju någonting lite skojigt med att det är en sossekommun som sen gick ner i barbariet.
Ja, man kan ju verkligen tänka sig att alltså, vad skulle hända i Malmö om vi bytte styre?
Ja,
för det är ju samma sak som hade hänt. Liksom.
Ja,
det är personer utan någon erfarenhet av att styra i kommun i flera generationer bakåt.
Tänk Helena Nanne och Magnus Olsson ska sitta och avhandla. De är två helt olika människor. Det kommer aldrig funka.
Vilket väldigt smidigt leder oss in i nästa samtalsämne.
Precis.
För Magnus Olsson vill samregera med sossarna.
Kanske den största inrikespolitiska nyheten på länge.
Som kommit från Malmö.
Som kommer från Malmö, ja. Och som inte handlar om att någon blir skjuten eller något.
Ingen har pratat om det här. Jag vill bara föra till protokoll. Det här har nog missats av de allra flesta.
Mycket möjligt.
Ja. Jag tror jag såg en SVT-artikel. Mm. Men det är ju ungefär så mycket. Mm-hmm. Så jag kunde inte ens se.
Det är ändå något.
Ja, men alltså, för där tyckte jag också, gud vad jag är en sån Magnus Olsson-fanboy.
Det är det
ursäkta mig, men att när man såg honom sitta i Riksnyheter, alltså inte att han satt i TV, men att hans ansikte var i Riksnyheter.
Mm. Hans byline syns.
Exakt.
I det riktiga SVT-appen.
Exakt, på grund av det här utspelet. Då kände man så här, håller han på? Han sitter ju i partistyrelsen och har gjort det skit länge. Ja. Men håller han på att gå upp och bli liksom en viktig person?
Nej, men det är det här som är grejen. Nej, det kommer aldrig hända.
Eller rättare sagt, han är en försöker av
oss.
Han.
Magnus är en av oss. Han är fast här.
Men vad är det då han har sagt för någonting?
Han har sagt, citat, vi har ett bra samarbete med Moderaterna och många bra beslut är fattade. Men glöm inte att Moderaterna ser ner på oss och tycker att vi är byfånar. Så beskrivs vi inom Moderaterna. Kan verka märkligt, men sossarna är vår naturliga partner i framtiden. Moderaterna är fega och ängsliga. Sossarna kan styra. Och jag kände så en jävla så, fan vad du är kuvad av den här jävla stan. Alltså. Det är liksom... Just den här grejen att vara så. Sossarna kan ändå styra. Det är så jävla mycket Malmö-mentalitet. Alltså.
Oh, det är det verkligen.
Ja. Men han vet att han aldrig kommer styra här om han inte får samarbeta med sossarna.
För evigt sidekick.
Ja, gud. Men kan inte ni också på lite fördom tänka att Helena Nannes ser ner på Magnus Olsson mer än vad KSJ gör?
Nej, jag tror att Katrin Schäffelt jammer sig ner på mig så fruktansvärt mycket.
Ja, men åtminstone som bänder.
jo, på det sättet tror jag absolut. Men det är heller inte en slump att alla i Malmös höger aldrig pratar om Katrin. Utan att de alltid har huvudfienden Andreas Schönström, som alltså är ordförande i tekniska fucking nämnden. Det är ju för att Katrin liksom har en sån riktig... Hon framstår som att hon verkligen hatar dem. Liksom. På ett sätt som är svårt för den som är offret för det att bemöta. Alltså det är inte kul att vara så... Nej! när någon är ganska elak mot dig liksom. Det jag har inte jättestarka känslor för Katrin Schäffelt-Jammeh, men just den grejen att hon är väldigt elak, det gillar jag.
Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på.
Jag tycker att hon framstår som rätt elak mot de här människorna. Det tycker jag är ganska kul.
Ja, jag tänker att om vi fortsätter bara spåna varför de angriper Andreas Schönström, så tror jag att de blir ju dels provocerade av honom. Han har ju liksom tagit alla de där uppgifterna där han är ute och syns. Han gör också de sakerna som syns. Men sen så är det väl också som att det är någon sån här växelverkan där de går igång på att han går igång.
Ja.
På att de båda som äggas av och bråka. Ja. För ibland känns det som att... Ja, jag vet inte. Det är lite bara stageat de här.
Det känns inte som att KSJ riktigt öppnar sig för debatt.
Nej, för att hon stirrar på dem på ett mycket elakt sätt. men det är ju verkligen, det är väldigt, väldigt lätt att tänka att han bara har Malmö-mentalitet. Liksom. Han kan inte föreställa sig en värld där han kan övertyga fler människor om sverigedemokratisk politik. Utan han måste liksom för evigt liksom kohandla med någon som är större och bättre. Han har de väljare han har. Sverigedemokraterna kommer aldrig bli större. Liksom. Så då måste man göra uppgörelse. Och, man kan inte, och det är svagt att göra en uppgörelse med Moderaterna. För de är svaga.
Mm.
Det är sossarna man vill vara med egentligen. Liksom.
Men, ja, just det.
Men för jag undrar liksom, vart ser Magnus att hans väljare kommer ifrån? Är det liksom att man, eller får över moderater eller får man över sossar? Är det att man får över sossar då?
Alltså i framtiden, det vet jag inte. Jag tänker att det här är så lösryckt att det liksom inte går att förstå på den typen av detaljnivå. Liksom. Alltså, för att, alltså det är verkligen så, jag har aldrig hört någon säga något så dumt som det här. Jag har ganska dålig insyn i sossarna, ännu sämre insyn i Sverigedemokraterna. Men jag är villig att ta gift på att liksom inget av de här partierna kommer någonsin kunna samregera på kommunal nivå. På regional nivå, men framförallt inte på riksnivå. Liksom. Men, alltså att det verkligen är på nivån. Båda partier hade dagen efter gått under. Mm. Ja, alltså, och att det finns liksom inget så, ja, men vi kan förändras långsamt till och närma. Nej, alltså det finns inte. Det är nonsens liksom. Totalt snömos.
Med tanke på hur dåliga Sverigedemokraterna är på att styra i kommunen, så tror jag inte att sossarna kommer så mycket till övers.
Nej.
Å andra sidan så verkar ju Moderaterna kunna leva med det. Så att, eller ja. Det gör de ju inte, för att det är inte sig förr och senare. Ja. Och sen går Moderaterna över till att styra med sossarna istället.
Ja, men, man ska liksom inte hålla på så. Politik är ändå någonting som är föränderligt. Mm. Olika allianser kan ta form. Liksom. Men just den här, det är liksom så fucking ogenomtänkt att säga så.
Men alltså, man kan ju göra en annan tolkning av det. Magnus Olsson han sitter i partistyrelsen och har gjort det i 100 år. Så att han är ändå ganska mycket i gräddan i Sverigedemokraterna.
Mm.
Även om Sverigedemokraternas partistyrelse också är lite som så här kinesiska kommunistpartiet. Ja, det vill säga att det finns egentligen bara en person som styr det.
Ja, men det är ju också lite som...
Den eviga ledaren.
Ja, men det är så, alltså, det är så många partistyrelser ser ut, är ju så, du har vissa som bara är där för att göra folk nöjda.
Ja, absolut. Men om vi tänker att den här idén som Magnus Olsson har presenterat inte är Magnus Olssons egen idé, utan vi tänker att det är det centraliserade partiet som har bestämt det. Till att börja med, så det han säger är ju inte vi ska samarbeta med sossarna efter nästa val, utan vi ska samarbeta med sossarna om 10 år.
Ja.
Det vill säga om typ 3 val.
Ja.
Då kommer tiden vara mogen för det. Att det här också är ett utspel, en typ av utspel som SD skulle kunna vilja göra för att visa att den här tidformen, det är inget som ni kan sitta och vara bekväma med.
Vi är liksom inte Moderaterna.
Nej. Precis. Alltså, och att man då gör såna här, att man droppar såna här små utspel liksom, bara för att visa Moderaterna och alla andra att ni kanske måste steppa upp lite grann om ni vill ha vår lojalitet.
Det kan jag köpa.
Jag tror fortfarande kanske inte att det är på det sättet, för att det lades fram så mycket som ett så här
eget initiativ
på något konstigt sätt. Ja. Men det kan vara, åtminstone ha en del i det.
Hej Malmöbo. Jag har förstått att många av er är väldigt arga och upprörda över Andreas Schönström.
Kriminella barn!
Nej, alltså det är ju jättedark.
Ja,
det är tråkigt att en del saker i kommunen blir liksom löjliga, men i grund och botten så är det ju bara jättedark och inte alls löjligt och inte alls kul.
Jo, det är
hemskt,
det är
tråkigt.
En backdrop man kanske bör ha även när man pratar om så, nu faller styret sönder i Bjuvs kommun. Så ska man ju också ha, man kanske ska lite ha i bakhuvudet.
Det är faktiskt inte roligt.
Det är faktiskt också inte roligt.
Jag reagerade mest på, vi tar lite nyhets, det blir lite nyhetssvep då. Mm. När jag läste Sydsvenskan här nu senaste månaden så reagerade på att de har en ny etikett. Och då har de en etikett nu som är de kriminella Malmöbarnen. Och jag, det här kanske är sån tråkig, jag vet inte vad man kallar det, sån diskurstagning typ, eller vad det nu heter, akademiska. Eller typ att man bara märker ord.
Ja.
Men jag blir lite, man blir ju illa till mods direkt, för man känner ju själv så här, men ett barn kan ju inte vara kriminellt.
Nej, det är ju genuint en diskussion. Alltså, det är ju väldigt påtagligt om man läser så... specifika så livsberättelser om barn, kanske framförallt under 15, som begår kriminella handlingar.
Mm.
Så är det ju verkligen sällan det framstår som, det här har du helt valt själv.
Ja, jo, det är precis.
Det är väldigt sällan. Det är väldigt ofta
man skulle
det framstår
kunna
som,
säga,
det här har du aktivt lurats in i.
Man skulle kunna säga, inte bara sällan, utan aldrig. Det är ju liksom per definition, alltså du är ett barn, du har inte... Du kan inte förväntas ha den omdömesförmågan eller typ så här handlings så att kunna göra så det val, alltså det går liksom inte, det finns inte, det är inte ett val liksom.
Så kan man tänka. Vilket då är ett sunt sätt att tänka.
Jag tror det. Den här artikelserien De kriminella Malmöbarnen handlar i alla fall om att statsrevisionen på kommunen, det är någon sån här funktion i kommunen som då granskar kommunen helt enkelt.
Mm. Mm.
De har gjort en granskning av hur Malmö stad arbetar med barn som befinner sig i kriminalitet. Alltså hur socialnämnden jobbar med de här frågorna. Och kommit fram till att man inte är så bra på det.
Mm.
Det finns massa brister. Man gör inte ett citat, helt ändamålsenligt arbete. En av artiklarna i den här serien handlar ju också om att Ulf Kristersson pratade om Malmö i sitt tal på Moderaternas Sverigemöte som de hade för några veckor sedan. Det var inte innan några positiva ordlag. Men, nej, men då, så då har ju Ulf Kristersson då läst den här rapporten från Statsrevisionen och tar upp den och spinner ganska hårt på det här med föräldraansvar och att det är bristande föräldraförmåga. För att nu ska de ju införa någon ny socialtjänstlag, om jag förstår det rätt, där man ska kunna tvingande insatser mot föräldrar. Så säger han lite saker som typ delvis grundar sig i den här rapporten, men sen så drar han också vissa växlar som absolut inte går att hitta i den där rapporten. Så att det vill, ja, om man ska vara lite faktagranskande gentemot det, så kan man vara det. Kan man vara kritisk mot hans formuleringar. Men det som har hänt på liksom i vår kära kommun då, det är att det har blivit jättedålig stämning i arbetsmarknads- och socialnämnden. Enligt uppgift. Det ska ha varit otroligt dålig stämning och folk ska ha bråkat väldigt mycket på deras sammanträden. Någon sa håll käften till någon i kommunfullmäktige och så vidare. Och där har det är ju, oppositionen har ju såklart sprungit på den här bollen, alltså den här statsrevisionens rapport då, för att den visar ju då som sagt att det finns en massa brister. Och det är liksom, alltså så här, nyheten här är liksom inte den där rapporten riktigt, för att det är liksom ingen som... Det är egentligen ingenting jätteuppseendeväckande som framkommer i rapporten. Alltså det framkommer ju att man inte klarar av att lösa de här problemen. Alltså för att man har inte resurser till det. Och det är ju, visste väl alla redan. Liksom. Ja, men att socialtjänsten inte funkar. Liksom. Det som oppositionen har framförallt sprungit på, vilket framstår som väldigt märkligt i sammanhanget, det är liksom att när den här granskningen skulle göras då, så fanns det typ ett material som inte lämnades ut. Alltså att socialtjänsten då hade ett material som de inte lämnade över till statsrevisionen, så att de kunde inte läsa det. Och det nämns i den här rapporten då. Och då är det liksom, har blivit en stor grej. För vissa moderater ska jag ju säga då. Det är vissa moderater som tycker att det här är helt, alltså så.
De har läst den formuleringen och tänkt, nu är det något som mörkas.
Exakt, de har tänkt, nu är det någonting som mörkas. Det här är liksom korrupt på alla sätt och vis. Och sådär. Och sen så läser man själv det och så tänker man, det här låter inte alls konstigt. Och så är det liksom det mest som har blivit frågan kring den här revisionen, trots att det såklart finns en massa viktiga saker som man skulle kunna prata om när det gäller hur man jobbar med barn som är i riskzonen eller befinner sig i kriminella miljöer.
Och där man väl, om man ska ta på sig sin sossigare hatt, kanske borde poängtera att det är nog inte är liksom den här onämnda detaljen i insatsen som är det stora problemet, utan det stora problemet är ju såklart att man har effektiviserat hos socialtjänsten under väldigt lång tid. Det vill säga det som inte går in i rapporten, utan som bildar förutsättningarna för det som står i rapporten.
Ja, ja, visst, absolut. Och facket har ju också varit lagt in i debatten och varit gett en ganska nykter bild av just det. Liksom. Så att, ja. Visst. Men. Ja, det var lite det om kriminella med barnen.
Jag var ju lite
deppig. Det var blev jättedeppig. Eller det är jättedeppigt.
Det är kul att bli omtalad av statsministern.
vad är det statsministern springer på för bollar som han lite hittar på?
Ja, men det är ju som sagt det här med socialtjänsten får in orosanmälningar som handlar om olika saker, och då kan man få in orosanmälningar som handlar om att föräldrar har bristande förmåga att ta hand om sina barn och sånt. Och det lyfter man faktiskt i den här rapporten, att Statsrevisionen har intervjuer och i granskning av ärenden sett att barn som hamnar i kriminalitet väldigt ofta liksom har varit föremål för socialtjänsten eller varit aktuella i socialtjänsten även tidigare, och att det då har kanske varit på grund av den här så kallade bristande föräldraförmågan, och att föräldrar då har tackat nej till att få insatser. Och det handlar ju om att föräldrar är obenägna att tacka ja till frivilliga insatser som handlar om deras egen föräldraförmåga då, vilket inte är så konstigt. Och det är det som Ulf Kristersson då tar fasta på, och alltså påstår han liksom att de här barnen då, det är en siffra som återkommer hela tiden, att det är 870 alltid barn som är, misstänks för kriminalitet under en viss tidsperiod under 2024 i Malmö. Så säger han det, att alla de här, jo, men att föräldrarna till de här barnen än idag, citat, vägrar ta emot, eller liksom ta emot socialtjänstens hjälp trots att deras barn är på väg in i djup kriminalitet. Och det är liksom inte det som står i rapporten, utan det som står i rapporten är, ja, men när det handlar om att erbjuda typ stöd, frivillig stöd till föräldrar, just gällande deras egna föräldraförmåga, så är föräldrar benägna att tacka nej. Och att det sen, alltså det är också de här barnen som sen återkommer och hamnar liksom så i, just i avseendet att de hamnar i kriminalitet. Men när det gäller just barn, om det är insatser som gäller barnen, så är föräldrar benägna att, eller då är föräldrar inte lika obenägna att ta emot hjälp. Så att de tar ju emot hjälp när det gäller insatser som rör just barnen. Och det är liksom det som han, som Ulf Kristersson då kanske inte fick med den nyans.
Nej, just det. Förutom att han då också tänker att han också får det låta som att han just har träffat de här 870 föräldrarna.
Och
är på något sätt up to date med hur de beter sig.
Nej, exakt.
Det ska väl bli en lag att de måste ta emot den här hjälpen, och annars så får de liksom ett vita. Känns ju inte som det kommer förbättra.
Det kommer nog ge lite luft under vingarna för LVU-kampanjen.
Det känns spontant så, ja. Man får ändå tänka att socialtjänsten bygger jävligt mycket på tillit, fast det är lätt att glömma att socialtjänsten är en väldigt liksom, borde väl välja min ordrätt, men det är ju en väldigt auktoritär funktion på något sätt.
Verkligen.
Eller eftersom det är en disciplinerande funktion.
Ja.
Som beroende på hur man ser den har minst lika mycket gemensamt med polisen som den har med någonting annat. Liksom.
Ja.
Men samtidigt är den ju inte polisen. Och av den anledningen så är den ju, är ju tilliten extremt central för att den ska fungera.
Men det är ju också väldigt mycket som att SOS i sin essens är fruktansvärt auktoritärt.
Ja,
och att
precis,
det därför är så himla, himla viktigt att man i så hög utsträckning som möjligt jobbar med liksom att inte vara auktoritär.
Nej, alltså
för att det i sin grund kommer du, det är fortfarande du som bestämmer huruvida de här föräldrarna ska ha sina barn eller inte.
Nej, precis.
Det kräver en viss liksom tyngd.
Nej, men exakt.
With great power comes great responsibility liksom.
Nej, men precis. Det kan man ju dra sig till minne, så här, en av anledningarna till att vi överhuvudtaget har liksom en professionell socialtjänst och en av anledningarna till att vi har mycket färre kommuner än vad vi hade en gång i tiden, är ju att man skulle gå ifrån det här liksom paternalistiska systemet som fanns förut, där det helt enkelt var prästen eller någon rik person som hade bruket som bestämde när man skulle sätta in åtgärder mot dig. Sätta in åtgärder betyder något lite annat tidigt 1900-tal än vad det gör nu, men hur som helst. Att man har ju under väldigt lång tid satt upp hinder av en anledning. Som man nu håller på att bryta ner. Sen kan man ju, det är klart, det finns väl ett sammanhang för att diskutera det också. Alltså så här, i vilken utsträckning sådana hinder behövs olika mycket i olika situationer. Men det känns som att det är lite beside the point här. Den här regeringen är ju väldigt mån om att de här hindren bara ska bort. För att de, i deras ögon, så är det här bara en rest av något så här gammalt ineffektivt system. Jag måste säga att jag är lite, nästan lite förvånad över att han inte kör en sån socialtjänsten i Malmö har låtit det här hända vinkel. På det. Jag tänker som i en annan klassisk rapport från revisionen, den om hedersproblematiken i skolor och förskolor.
Ja, just det.
Debatten om den var ju väldigt mycket så. Malmö stad är infiltrerat av en kombination av folk som vill väl och islamister. Och därför tar man inte det här problemet på allvar.
Den farligaste kombinationen.
Ja, men verkligen. Jo, men precis, det inre och yttre hotet.
det är ju enligt de här människorna den farligaste kombinationen.
Exakt.
Den mörkaste
kombinationen. Det hade varit väldigt lätt att se framför sig att egentligen vem som helst från tidigare regeringen hade dragit det kortet nu, att så här, kolla hur det är i Malmö, sossekommunen som vi ju vet styrs av de här personerna och har de här tjänstepersonerna.
Malmö styrs ju själva verket av kriminella barn.
Ja, men typ. Alltså, jo, men alltså, inte helt.
Nej.
Det hade inte varit helt otippat. Alltså,
vi är fem minuter ifrån att Magnus yttrar orden.
Ja, men exakt. Eftersom de har ju också en sån stark föreställning om att alla Sveriges offentliga myndigheter är infiltrerade av gängkriminella. Liksom. Så det hade varit lätt att se dem välja den linjen.
Mm.
Men det är ju Det är väl ingen, eller okej, nu kanske det är konspiratoriskt, men det är väl ingen slump att han tar Malmö som exempel.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej.
Alltså att man kan absolut tänka sig en hundvissla åt de där personerna.
Ja,
han borde fått läsa artikeln om att Malmö faktiskt nästan är bara lite fattigare än resten av landet.
Nu är det, arbetslösheten är bara störst.
Det är inte alarmerande störst.
Nej, alltså egentligen är ju ni, alltså jag menar, det är ju, man kanske bara skulle, alltså det verkar verkligen suga på socialtjänsten, alltså, och man, de, alltså det är ju att de, det framkommer ju i den här rapporten att typ en tredjedel av alla utredningar som de gör tar liksom längre tid än vad lagstadgat är liksom okej, och insatser som tar jättelång tid för att det är kö, som sagt, i de här boendena finns ingen plats och barn får liksom inte det stödet som de har rätt till, och att de hamnar i kriminalitet. Alltså det är väldigt, väldigt dåligt liksom. Och jag tänker att ja, jag vet inte, man ska bara veta det kanske.
Nej,
det är verkligen,
nej,
det är för dåligt.
Det är verkligen helt centralt.
Det är för dåligt.
Men sen också att alltså jag kan bli lite obekväm av den här vinkeln som läggs på frågan. Alltså när man skriver om det i Sydsvenskan, inte som vi pratar om det nu.
Skönt.
Bara
att du inte kastrera mig nu.
Nej, precis. Precis. Och som Ulf Kristersson också pratar om, det att man liksom gör det till en fråga om vad kan socialtjänsten åstadkomma inom ramen för sina insatser.
Ja, nej, absolut.
Alltså att så länge det är det som politiken handlar om, så är det nog väldigt svårt att faktiskt råda bot på det här problemet.
Ja.
Alltså att det blir så, och ännu mer då såklart, när man inte heller ger förutsättningarna för att klara ens det uppdraget. Liksom. Vad nu att klara det uppdraget skulle innebära.
Det är jättekonstigt att det inramas bara som en kritik mot liksom att socialtjänsten inte klarar av sitt uppdrag.
Mm. Nej, precis.
Men det finns liksom ingenting mer där.
Nej, precis. Som ju blir liksom, då får man ändå säga att när man ger socialtjänsten, man lägger det på socialtjänsten att inom citationstecken lösa kriminaliteten.
Ja.
Det är ju ändå ett bredare uppdrag än vad det är om man bara har slutat skjut.
Ja.
Liksom.
Mm.
Eller om man bara har, vi stoppar upp en kamera på någons balkong på Bergsgatan. Men det är ju fortfarande en väldigt smal insats liksom.
Ja.
För ett enormt komplicerat problem.
Mm. Ja. Att det blir en revisionsfråga liksom. Alltså, ja. Det är inte en politisk fråga, utan det är liksom att så här, nu ska revisionen granska, och så är det så här, ni uppfyller inte de här checkarna typ, och så stannar det där, och så handlar det liksom egentligen inte om vad det är för politik som har lett till
nej,
det.
Nej, precis.
Full circle tillbaka till BIV.
Ja, alltså, och för att återigen prata om någon som sitter i en otacksam position.
Förutom Kristina i BIV.
Ja, kan man se vad han ordföranden i den här...
Socialnämnden.
Ja, socialnämnden. Ja.
Ska vi avsluta?
Det tycker jag faktiskt.
Jag har lovat att jag ska göra lite reklam.
Okej.
Men månadens...
Och jag har inget.
Nej, jag kan inte heller.
Jag röstar på att lämna den vakant.
Ja.
Och annars måste jag ta min Subway-historia som är jättegammal.
Ja, nej, men vill lämna den vakant.
nu blev ni lite frestade.
Ja, har hänt på det blev man ju så fort du sa Subway.
Jag har en gissning.
Nej, scrolla ner i avsnittsbeskrivningen. Du behöver inte scrolla så långt, för att avsnittsbeskrivningar på de här avsnitten är oftast väldigt korta, för att jag vill att alla ska ta sig ner till de små länkarna där nere och inte missa dem. Klicka på den som det står webbshop på, och så köp en tygkasse som det står Malmö får inte bli som Stockholm på, tycker jag. För det är ett budskap jag är beredd att hålla med om. Ni kan också köpa en t-shirt med Kockumskranen på, och sen pyttelitet på den t-shirten så står det också This machine kills fascists.
Jag har på mig den just nu faktiskt.
Är det sant?
Oj.
Ja, vad roligt. Det är ett toppenroligt skämt. Ett påstående som... Det finns inget påstående som är mindre sant.
Om den rasar på något kanske.
Jag tänker att det är större chans att Kockumskranen byggde båtar åt nazisterna.
Ja, det känns
tyvärr. Jag tror inte det händer, men det känns mer troligt. Dirty old town. Härmed så säger jag bye bye.